Vi ska återvända till församlingen i Korint. Första Korintierbrevet kapitel 1. Vi har börjat läsa den fjärde versen. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Ty i honom har ni blivit rika på allt. I fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud som är trofast har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vi har en kallelse. Och man behöver ju bara säga det så slår det dåliga samvetet till. Vad är det jag ska göra nu då? Ingenting. Du är kallad till gemenskap med Herren Jesus Kristus. Det låter väl, om inte avslappnat eller lättjefullt, så i alla fall, det är ju en god början att veta. Nu säger Paulus något intressant. Ni saknar inga nådegåvor i den här församlingen. Det är ju en karismatisk församling. Och Paulus stryker under att han är glad över detta. Och lite senare i brevet så manar han ju alla att söka nådegåvor med stor iver. Men när han väl har sagt det här så verkar det som att han byter ämne totalt. För sen börjar han tala om att han har hört att det finns splittring i församlingen. Somliga håller sig till Paulus och andra till Apollos och några till Kefas och andra liksom ställer sig utanför allt samman och säger jag tillhör Kristus. Är då Kristus delad, frågar han. Eftersom det nu blir fraktioner. Och när han väl har sagt det så förefaller det som att man byter ämne igen. Därför sen börjar han undervisa om vishet. Skillnaden mellan mänsklig vishet och gudomlig vishet. Man tycker att vad har det med det andra att göra? Varför byter han ämne hela tiden? Nej, det gör han inte. Utan han är väldigt målmedveten på vad han vill säga. Därför att splittringen hänger i praktiken ihop med att det här är en karismatisk församling. Där det finns en myckenhet av nådegåvor finns det också ofta en myckenhet av konflikter. Därför att nådegåvor vi har så lätt för att uppleva en nådegåva som en fjäder att sätta i hatten. Och det dröjer naturligtvis inte länge för man börjar räkna fjädrarna också. Och jämföra färgen på dem. Och somliga kanske i smyg gör sig en extra fjäder att sätta i. Och för att på något sätt dämpa den här risken så undervisar Paulus om vishet, gudomlig vishet. Därför att den gudomliga visheten, den handlar om att jag behöver inte vara märkvärdig. Jag slipper. Observera uttrycket. Du behöver inte vara märkvärdig. Det är väldigt vilsamt att inte vara det. Därför att om du alltid ska vara märkvärdig så måste du leva upp till dig själv. Och det är ganska jobbigt. Att bli fri från prestige är ju en underbar välsignelse. Det är något alldeles i hästväg. Jag vågar inte säga att jag är det själv, men jag har förstått att det måste vara någonting väldigt eftersträvansvärt. Och vi ska ha förbön här ikväll så att jag uppmuntrar alla att komma fram och be om befrielse från prestige. Därför att det är ju viktigt att nådegåvorna kommer till uttryck. Jag är lite skeptisk inför uttrycket att nådegåvorna ska fungera, för det låter som en maskin, och det är det ju inte. Utan att nådegåvorna, som ju finns latent hos oss, att vi kommer till den punkten där vi vågar göra bort oss. Jag hade en gång i världen en god vän som hade principen att det är inte farligt att göra bort sig, för det är det livet går ut på. Och han levde som han lärde, till mångas irritation. Men han dog en mänskligt att döma för tidig död. Så han är hemma hos Herren sedan länge tillbaka. Men principen är god. När Paulus nu undervisar om vishet, vi kan hoppa in i andra kapitlet, vers 6. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Ja, här blir man väl nyfiken. Ja, jag har läst den här texten många gånger och undrat över det här med Guds hemlighetsfulla vishet. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Ja, har du tagit emot det? Har jag tagit emot det? Eller har vi bara skrapat på ytan? Här verkar det ju som att här öppnar sig ett väldigt källflöde. Men sen fortsätter Paulus. Och då byter det ton, och påpassligt nog har man satt in ett nytt kapitel där. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid ibland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger jag håller mig till Paulus och en annan jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Detta betyder ju inte att man inte får lov att ha konflikter. För ibland måste man sätta ner foten och säga ifrån. Att det här accepterar inte jag. Och det är ju bara som en parentes. Jag tycker det är väldigt underligt att vi är så konflikträdda i Guds församling. Jesus var ju ständigt i del och med sina kritiker. Han kunde bli hembjuden till någon fin farisé och så ställde han till med världens rabalder. Alldeles oombedd. Men alltså här finns ju nu någonting som verkligen kan gripa tag i vår längtan. Gud har alltså ett helt annat sätt att tänka. Och ju mer vi tillägnar oss det, desto bättre. För att om vi ska ta emot Guds vägledning, vi frågar ju ibland om vi får lov att göra det eller om vi ska göra detta. Och om vi inte tänker som Gud, så tycker vi antagligen att svaret många gånger låter konstigt, och så säger vi att det var nog något som bubblade till i huvudet på mig. Men om jag har fått möjligheten att tänka, så att säga, efter Guds mönster, så ligger ju stora vida fält öppna för en. Därför att när vi kan kommunicera med varann, så kan ju i princip vad som helst hända. Då blir det spännande värre. Därför att visheten, den hemlighetsfulla visheten, den är verkligen värd ett extra bönerop. Jag har undrat mycket över det här med den fasta födan. Du vet, om man ger fläskkotlett till en unge på 4 veckors ålder eller någonting så. Om den alls kommer ner, så kommer den ju snabbt upp igen. Och jag har många gånger funderat på hur ska man undervisa för att Guds folk i Sverige ska få kräkningar, så att säga. Alltså nu inte bara att av ilska eller irritation, utan just för att det här var för stadig mat. Jag vet inte det. Och jag är väldigt nyfiken. Jag är fortfarande villig att lära mig lite mer. Detta är ju alltså en grundbult i livet ihop med Gud. Att vi förstår vad vi pratar med varandra om. Därför att ju mer man får mogna in i Guds vishet och ta emot Guds vishet som en sorts befruktning, desto mer kommer ju allt det andra, så att säga, på samma kärra. När Paulus senare beskriver ett antal nådegåvor, vi kan ju bläddra i 12 kapitlet, 8 versen, så börjar Paulus med visheten. Jag vet inte om det är någon tanke i det, men låt oss i så fall göra det till en tanke. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Just för att det här var en församling där nådegåvorna ledde till splittring. Ett mönster som ju har upprepats många gånger i kyrkohistorien och som också går att studera på plats idag. Men just därför så är ju alltså visheten, så att säga, en sorts livförsäkring för att man inte ska flippa ut. För att även om du till exempel sträcker dig efter en gåva att be för cancersjuka, så är det inte så dumt om du också ber om vishet, så att du kan vara ledd av Herren i din önskan att betjäna allvarligt sjuka människor. Därför att ju mer du är det, desto mindre oreda kommer du att ställa till med. Man kan inte ha den ambitionen att allting ska skötas perfekt. Jag kommer ihåg min gamle ortopediprofessor under min läkarutbildning. Han förklarade att om ni har tänkt er att bli kirurger, så ska jag tala om för er att vägen till en god kirurg går över kyrkogården. Kan ni inte acceptera det, ska ni inte ägna er åt kirurgi. Och det var klart, det var ju en uppmaning som man kommer ihåg livet ut. Han var bra på sånt. Men alltså att ens tjänst ihop med Herren också får gå på ett sådant sätt att man inte skapar onödig skada. Vi kan titta nu i början av kapitlet 12. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Jag vill att ni inte ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Det är faktiskt en exakt översättning. De andliga tingen. Och då tänker vi så här att jaha, vad intressant. Nu kommer han att undervisa om hur man kommer igång. Hur man upptäcker sina gåvor, gåvupptäckande och allt det här som vi undrar över. Så räknar han upp några gåvor. Men han talar inte om vad de består i. Utan vi får liksom bara en titel. Och sen är det ju en fråga om att omsätta den eller översätta den till sin egen situation. Här betonar nu Paulus en viktig sak. Och det är detta att förut drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Vad menar han med det? Jo, jag tror han menar så här att förr var ni bara intresserade av att det fungerade. Det spelar ingen roll vad det är för gudar som botar mig, bara jag blir frisk. Så kan ni inte tänka nu. Utan nu är det viktigast av allt att ni vet vem det är ni söker er till. Därför behövs ju i alla karismatiska sammanhang också inte bara visheten utan också gåvan att skilja mellan andar, att förstå vad det är som händer i det som ser ut att hända. För som sagt, det är livsavgörande att man så att säga arbetar ihop med den heliga ande och inte med någon som utger sig för att vara den heliga ande. Men om vi nu hoppar fram till 12:e versen. När Paulus nu har beskrivit några olika gåvor. Så säger han så här. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt samman kroppen var och en av dem som har... Nej, vad säger jag nu? Nu har Gud satt lemmarna i kroppen, svarar. Och var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Jaha, det här var alltså undervisningen om nådegåvor. Ja visst, det är alltså undervisningen om att så länge kroppen träder fram, man ser att det är en kropp med lemmar som hänger ihop med varann. Alltså att kraften, visheten, profetiska insikten, allt sådant får lemmarna fastare knutna till varann. Utan att man manipulerar varandra eller på olika sätt beundrar ihop kroppen. Utan att det får ske på ett naturligt och sunt sätt. Därför detta är ju den punkt där man kan avgöra vilket källflöde som man har. Detta som måste komma i fokus när vi sträcker oss efter möjligheten att arbeta ihop med den heliga and. Leder det till splittring eller leder det till att kroppen träder fram? Därför det är så här att om jag ska böja på det här fingret så är det muskler som sitter i underarmen som sköter jobbet. Men om jag hugger av fingret så går det inte längre att böja med det. Därför fingret är beroende av handen och av armen. Och armen sitter på kroppen och kroppen står på fötterna. Alltså, det hänger ihop alltsammans. Och när ett karismatiskt väsen, eller vad man ska kalla det, när det är sunt, så är det just detta man ser, att man arbetar tätare ihop med varandra och att man på olika sätt stödjer och befrämjar varandras verksamhet. Det här är alltså ingenting egentligen för enspännare, utan detta är någonting som i allra högsta grad är tänkt att vara verksamt för sådana som kan samarbeta med varandra. Att nådegåvorna är inte den här grejen som kan få en person att stå upp och ordna allt. Utan just att beroendet av varandra blir så tydligt när gåvorna är sunda i sitt uttryck. Och Paulus betonar det här därför att det var inte sunt i Korint. Om vi kikar i 11 kapitlets 17 vers. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridighet bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas ibland er för att det ska visa sig vilka som det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat. Så att den ene är hungrig, den andra är berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka, eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Det här hängde sannolikt ihop med nådegåvorna. Att de som hade det gott ställt kanske tyckte att jag kan be så att min ekonomi ordnar sig, och det får de andra lära sig också. Så jag äter min egen mat och dricker mitt eget vin och sen får de titta på bäst de har lust. Ju större och tydligare nådegåva du får, desto större frestelse. Och ibland kan det vara svårt att liksom urskilja vad som är frestelse och inte. Jag tänker på Jesus i öknen efter 40 dygn, så blir han omsider och hungrig, som det stod i gamla översättningen. För det kan man ju förstå. Och så kommer djävulen och så säger han, om du är Guds son så gör de här stenarna till bröd. Och det var alltså en frestelse. Hade Jesus gått in på förslaget så hade frälsningen gått om intet. Därför att den kraft som Gud betror dig och mig med, den är till för andra och inte för dig själv. Så länge den verkligen är till för omgivningen, så länge blir det också sunt. Men när man börjar att bygga upp en plattform åt sig själv, och det kan man ju göra med många sorters motivering om att det ska bli effektivare och vi ska hinna med mera och vi ska göra mer och vi ska liksom få de riktigt magnifika resultaten. Men då är man ändå på fel spår. Sista versen i 12 kapitlet. Men sträva efter det nådegåvor som är störst. Gör det. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Åh nej, inte ska jag. Och inte ska väl du. Varför inte? Församlingen, världen, mänskligheten behöver ju detta. Där du drar dig undan. Att liksom betros med resurser för att betjäna andra människor. Så skriver Paulus här, och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och så skriver han, kärlekens lov. Därför det är hans undervisning om hur man så att säga tar första steget, det där som känns så pirrigt. Gör det kärleken bjuder dig att göra. Därför där finns ju redan nådens flöd. Då behöver man inte grubbla så mycket på om detta är Guds gåva eller inte. Och var inställd på att du kanske i början åker på en del smällar. En gång i världen lärde du dig att gå. Och det gjorde du genom att trilla. Tills du lärde dig hur man gör för att inte trilla. Och sen dess har du gått på två ben och hållit balansen. Misstagen hör till vishetens förvärvande. Men man kan se till att inte hålla högre fart än att katastroferna så att säga ligger inom rimliga gränser. Man börjar att sätta sig i rörelse allt eftersom Guds kärlek manar en. Jag tänkte när jag började läsa medicin att jag skulle bli psykiater. Den tanken dog knall och fall under psykiatrikursen. Och jag blev röntgenläkare istället. Men istället så blommade det ut ett intresse, eller vad jag ska kalla det, för själavård. Och då blev det ändå någonting av detta som jag hade haft och burit med mig under många år. Så att om vi inte dramatiserar det hela för mycket så är det faktiskt en spännande uppgift att gå in i och att förstå att Gud ansvarar för hur mycket kraft han betror dig. Men din uppgift är att se till att det går, att du går rent tillväga. Renheten är ditt och din omsorg. Kraften är Guds. Nu ska vi be. Herre, du talar om att din ande utforskar djupen hos dig för att uppenbara det för oss. Guds hemlighetsfulla vishet. så underbart. Herre, vi längtar efter att få smaka och se att du är god. Din. Och vi vill också be dig, Herre, att du låter andens gåvor komma till uttryck i våra liv. Och vi förstår att vi därmed också blir delaktiga i Kristi lidande. Men vi vill ändå vara med, få arbeta ihop med dig och se på när du, Herre, låter det fantastiska hända. Vi vill än en gång få bära fram inför det här de brännskador som somliga lider av efter olika former av karismatiskt missbruk. Och vi vill be det här att nu när vi har sett hur det inte ska vara, att du ska göra oss beredda att se hur det ska vara. Och att vi ska vara villiga att gå in i det. Och att vi med din nåd får göra det så att kroppen blir synlig. Kristi kropp. Herre, vi längtar efter din andes utgjutelse över oss på nytt. Amen.